kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring över Matteus evangeliet med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 49 här i bibelförklaringen.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Till er som har sökt er hit och även till de som lyssnar då på radio eller CD-skivan efteråt. Vi har kommit till Matteus evangeliets 18 kapitel, men innan vi ger oss in i det så ska vi be tillsammans. Herre, tack för att vi får ännu en stund inför ditt ansikte, när vi får räkna med din närvaro. Vi ber att du gör ordet levande för oss och verksamt ibland oss. Herre, låt ditt ord ha framgång, låt ditt rike utbreda sig, låt din ära växa till, din härlighet blir allt synligare, så att vi kan lovsjunga dig både här i tiden och sedan i evigheten. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, som sagt, vi har kommit fram till Matteus evangeliets 18 kapitel och vi har ett par riktigt spännande tolkningar här framför oss. Se hur långt vi hinner idag. Men det vi har är alltså det så kallade kyrkoordningstalet. Ni vet ju vid det här laget att det finns de som menar att Matteus evangeliet mycket medvetet är uppbyggt kring 5 stycken stora tal. Och det här är då det fjärde av de talen, det så kallade kyrkoordningstalet. De där 5 talen motsvarar då de 5 Moseböckerna. Men det är en lite komplicerad historia, så det tror jag inte vi ska fördjupa oss i. I alla fall så kan man ju, som ni också har förstått de gånger som vi har berört just det här med att tolka Guds ord. Och inte minst när det kommer till att strukturera Guds ord, att man kan göra det på olika sätt. Och tolkningarna får ju aldrig vara sådana så att man säger emot själva texten i slutändan, självklart inte. Men en tolkning är ju alltid en delförståelse, därför att ingen har ju den fullständiga förståelsen utav hela Guds ord. Och när det gäller struktureringen, alltså i vilken ordning de här olika berättelserna kommer och vad som är tanken bakom att de kommer just i den ordning de kommer, det kan man också ha lite olika funderingar kring. En av de kommentarer som jag läser parallellt med att jag läser Fornbergs kommentar har den som huvudkommentar så att säga, är Michael Greens kommentar. Och när han kommer till Matteus evangeliets 18 kapitel, då säger han att det här kyrkoordningstalet, det handlar om relationerna i den kristna församlingen. Och när han har sagt det, och det är ju alldeles riktigt att det handlar om relationerna i den kristna församlingen, så lägger han upp det då på ett sånt sätt så att han menar att Jesus här talar om 7 stycken olika karaktärsdrag. Därför att de 4 första verserna, 4:e versen, så står det: den som ödmjukar sig som detta barn och så vidare, handlar just om karaktärsdraget ödmjukhet, att vi ska vara små inför varandra. Vers 5 och 6 handlar om att vi ska ta emot varandra, också ta emot de som är små, välkomna varandra, inte förleda eller förföra någon, utan tvärtom. Vers 7 till och med 9 handlar om att vara helhjärtad. Och där ska man vara så helhjärtad så att om din hand eller fot förleder dig, så ska du hugga av den. Vi kommer ju strax till de här verserna. Verserna 10 till 14 handlar om omsorgen om varandra. Verserna 15 till och med 20 om öppenheten. Verserna 21 till 22 om förlåtelsen. Och det övriga resterande delen av kapitlet om frihet ifrån bitterhet. Ja, så kan man lägga upp det. Och det är ingenting som säger att det är fel. Men det är inte heller någonting som säger att det är det enda riktiga sättet att disponera texten. Nu vet jag inte hur det ser ut i Bibel 2000, men jag jämförde folkbibeln som jag har haft nära till hands när jag har jobbat med det här, och Bo Hjerts översättning. Och de har delat in kapitlet ungefär på ett liknande sätt. Och det är den indelningen som jag kommer att följa. Fornberg har också en liknande. Fornberg, han talar om verserna 1 till och med 14 som omsorgen om de små. Och här i folkbibeln så är det ju tre olika stycken. Det första, vem är den största i himmelriket? Det andra stycket, vers 6 till och med 10, om förförelser som måste komma. Och verserna 12 till och med 14 rubriceras här bara som liknelsen om det återfunna fåret. Ja, rubrikerna är ju rubriker. Ni vet det att vi har konstaterat tidigare, eller jag har sagt det tidigare, att det här med kapitelindelningar och versindelningar, det är någonting som kom väldigt sent. Det kom ju först när tryckkonsten drog igång. Om du tror att det var på kanske 1400-talet eller 1500-talet rent utav, när man började dela in i kapitel och versar. Nu är det internationellt, så att vilken bibel man än köper på vilket språk som helst så är det de här kapitlen och verserna. Men ursprungligen så är det bara löpande text alltihop. Och det är klart, då kan man ju verkligen dela in det så som man tycker, efter tycke och smak. En sak tror jag i alla fall att vi kan konstatera, och det är någonting som Michael Green lyfter fram i sin kommentar, att det här med att Jesus vänder sig till de små, det tycks vara ett nyckelbegrepp. För om du tittar så står det i vers, ja, de fyra första verserna handlar ju om barn, så att det är ju uttrycket de små kan ju användas om dem. Men i vers 6 så står det, i alla fall i min översättning, jag skulle tro att det står likadant i era översättningar, den som förleder en av dessa små. Dessa små följer med, och där är det ju inte självklart i vers 6 och följande att det handlar om barn nödvändigtvis. Det kan vara ju våra vuxna. Faktum är att de små var ett uttryck för Jesu Kristi lärjungar. De kallades för de små. I vers 10. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Där finns uttrycket igen. Och i vers 14. Som handlar då om liknelsen om det återfunna fåret. Så säger Jesus också. Så är det inte heller er himmelske faders vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorade. Så Jesus talar till de små. Men de små i det här sammanhanget är lärjungarna i allmänhet. Men för all del också barnen i synnerhet. Och därmed så skulle vi kunna läsa de fyra först, eller fem första verserna. Förresten, om det här uttrycket de små, om det nu inte bara betyder barn i bokstavlig mening, för de är ju små till växten och små i åldern. Vilka är det för övrigt som är de små? Jo, det är de fattiga. Det är de som okunniga. Det är besökare. Det är främlingar. Och de här behandlas ju, om man får säga på det sättet, inte minst i Gamla testamentet, på ett sådant sätt så att man ska visa omsorg om dessa. Det berättas om en diakon i Rom, och det här måste ha varit under någon av de tidigaste förföljelserna. En av kejsarna, jag kan inte just nu komma ihåg namnen på de här, men en av kejsarna kallade upp en inflytelserik diakon i Rom och begärde in kyrkans skatter och rikedomar. Och han beordrade den här diakonen att några dagar senare infinna sig med kyrkans skatter. De skulle alltså beslagtas. Och så berättas det om Laurentius, hette den här diakonen, att han infann sig några dagar senare tillsammans med en större mängd människor. Fattiga, främlingar, sjuka, utstötta, trasiga. Så ställde han dem framför kejsaren, så sa han: det här är kyrkans skatt. Han led martyrdöden efter den där händelsen, men i alla fall. Det säger någonting om hur de första kristna såg på människor i allmänhet. Och då kan vi komma in på de här fem första verserna i 18 kapitlet. Därför där står det att i samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Den här berättelsen finns också i Markus evangeliet, den 34 versen, så står det, eller så blir det tydligt att, jag tror jag slår upp den förresten så kan vi se hur det står där. Markus 9. Vers 33. När de kommer hem till Kapernaum, så säger Jesus, eller frågar Jesus dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Och så kallar Jesus till sig ett litet barn och så vidare. Här är det ju tydligt att de tiger därför att de skäms. De hade alltså talat om, ja, i bokstavlig mening, vem som var störst, vem som var märkvärdigast, vem som skulle få, så att säga, den bästa platsen hos Jesus. Men när man läser här i Matteus evangeliet så ser det inte ut som om det är det handlar om. För här står ingenting om att de tiger eller att de skulle skämts över att de ställde den här frågan, vem som var störst. I själva verket var det så att fariseerna och inte minst esséerna, som vi kan nämna om lite senare här, om det blir ikväll kanske rent utav, de diskuterade gärna den här frågan, vem som var störst. Och de gjorde det utifrån det perspektivet att de var ju ivriga efterföljare, inte efterföljare till Jesus, men efterföljare till Toran, till lagen. De ville gärna göra precis som det stod i Moseböckerna. De ivrade efter att göra allt vad de kunde för att uppfylla helighetslagarna, förordningarna och stadgarna. Och i den meningen så hade de en inbördes tävlan om vem som faktiskt var störst. De uppfattade inte det som de här lärjungarna hade gjort i Markus evangeliets 9 kapitel, att det skulle vara något själviskt i det. Utan utifrån de gamla förutsättningarna, utifrån denna världens sätt att tänka, så var det legitimt att tänka så. Lärjungarna i Markus 9, de tyckte nog inte att det var legitimt. De hade kanske vandrat tillräckligt länge med Jesus för att förstå att frågeställningen var tvivelaktig. Eller också så var det så att de innerst inne kände på sig att de i deras hjärtan tävlade om Jesu gunst på ett felaktigt sätt. Men det står ingenting om det här i Matteus evangeliets 18 kapitel. Så att Matteus, han berättar inte det här för att genera lärjungarna eller för att visa att frågeställningen är fel eller någonting sånt, utan han behandlar det här rent teologiskt. Han svarar på frågan vem som är störst. Jesus säger: den som ödmjukar sig som detta barn är den största i himmelriket. Alltså ett klart besked. Och då, det grekiska ordet för barn här, det är ordet pais eller paidion. Det finns 3 stycken olika ord för barn på grekiska. Och just det här ordet talar om för oss att det handlar om ett barn som är under 12 år. Det är ett barn som inte är myndigt. Det är ett barn som... Det första ordet utav barn, det är ett ord som... som mera handlar om små barn som ännu inte kan prata, alltså under 2 år. Men det här ordet pais, det är en som kan vara upp till 12 år, fram till bar mitzva, fram till konfirmationen, judiska konfirmationen. Men ordet kan också betyda tjänare. Så att det är, kan man säga, en omyndig yngling. Och en tjänare var ju omyndig i den meningen att tjänaren var underställd sin herre. En som inte kunde agera efter eget huvud. Så det handlar om här, det är inte att det är en som är som barn bara rent åldersmässigt, utan det är en som är omyndig. Eller man skulle kunna säga en som är utan meriter. Som inte har någon förtjänst. Som inte har något att komma med, inget att stoltsera med. Och det är därför, tror jag, som Jesus ställer fram det här barnet. Det är alltså en person som är meritlöst. Som inte har någonting att komma med för att på det sättet ta sig in i himmelriket. Vi lyssnade ju till Jesus redan i bergspredikan när han talade om detta, hur man ska komma in i himmelen. Och vi läste där om den trånga porten. Och vi kommer att se längre fram här också hur Jesus talar om att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än vad det är för en människa att komma in i himmelriket. Den här bilden här, det är i samma anda. Här är en som är helt utan meriter. Som inte kan ta sig in i himmelriket av egen kraft. Men den här personen, det här barnet eller den här tjänaren är ändå störst. Och det beror på att, som det står i vers 5, att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig. Att Jesus själv har utblottat sig, har blivit människa, har solidariserat sig med de fattiga, med de utstötta, med de som ingenting är, med barnen, med de meritlösa. Och det är också det som gör att barnen, de här omyndiga barnen, är stora i Guds ögon. Därför att Jesus Kristus har solidariserat sig med de minsta, med de små. Och i och med att han har gjort det så får de sitt oändliga värde. De har sitt värde inte i sig själva utifrån sin egen prestation, utan helt och hållet utifrån Jesu Kristi närvaro hos de små. Kom ihåg det, att Gud själv blev ett litet spädbarn som låg i krubban i Betlehem. Därför är alla spädbarn som ligger i krubbullar på säl eller var de ligger, de är värdefulla, oändligt värdefulla. De har gudomligt värde. Därför att Gud själv är närvarande hos dem. Man kan se också i vers 10, det är visserligen avslutningen på nästa stycke, men där säger Jesus: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Det är så det här med änglar. Finns ju också både i gamla och nya testamentet. Och hos profeten Daniel, det 10:e kapitlet och 13:e versen, där talas om, jag tror vi ska slå upp det också, om änglar som råder över hela länder. Daniel 10, vers 12 och 13. Nej, vi ska se nu. Jo, 13:e versen räcker. Alltså Daniel 10, 13. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp, och så vidare. Det står också i vers 20 och 21. 21. Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa. Ingen utom Mikael, er förste. Och Mikael räknas ju som en av ärkeänglarna. Alltså en andlig förste som är på Guds sida och som regerar. Räknas väl till och med som Israels nation, än idag som nationen Israels skyddsängel. Så tänkte man att änglar kunde dominera och regera över hela länder. Och när man kommer till uppenbarelseboken så finns ju den här tanken kvar. Därför de 7 sändebreven i uppenbarelsebokens 2 kapitel, de är adresserade: skriv till ängeln i Laodicea, skriv till ängeln i Philadelphia, skriv till ängeln i Sardes och så vidare. Så änglar var högtstående väsen som hade hög status i Guds ögon och som ingick i Guds eget hov. Och här säger Jesus att barnen har såna änglar. Det betyder att han uppgraderar barnen på en väldigt hög nivå, så att säga. Han lyfter upp barnen, de små som det står här i 18:10, på samma nivå som hela nationer och församlingar. De är oändligt värdefulla. Och kom ihåg det som jag redan har sagt. De är oändligt värdefulla därför att Gud ger dem sitt värde. Det har att göra med den kristna synen på människan. Så tro inte eller tänk inte att barnen är mindre värda eller att fattiga, främlingar, utstötta människor, okunniga människor skulle vara mindre värda. För se, det är de inte i Guds ögon, tvärtom. Det är just de som lever utav Guds nåd till 110%. De är upphöjda genom Guds nåd. De kunde inte ta sig upp en meter över marken, så att säga, i egen kraft. Men Gud lyfter dem ändå upp till himmelska dimensioner. Och det är mot den bakgrunden som man ska förstå det som, vi kan läsa det också, vers 6 och 7. Den som förleder en av dessa små som tror på mig. Ser ni samhörigheten där mellan Jesus Kristus och dessa små? För honom vore det bättre att få en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Så det är mot bakgrund av Jesu Kristi närvaro som vi ska förstå de här varningsorden. Det står i vers 6, 7, 8 och 9 ett grekiskt ord som heter skandalon. Vi har talat om det ordet tidigare och ni känner igen det. Skandalon som betyder stötesten. Sten som ligger i vägen, som man ramlar på. Stenen som... Hörnstenen är ju den sten som man lägger i själva grunden för ett husbygge och som ligger i hörnet. Den måste vara helt vinkelrätt eftersom väggarna byggs i vinkel eller i rätt linje utifrån den här hörnstenen. Och om den hörnstenen är fel, då blir ju väggarna fel. Hörnstenen sa man också om när man slog ett valv. Så den stenen som är precis i mitten är hörnstenen, för den som håller ihop hela valvet. Tar man bort den så rasar allting. När det fungerar är det hörnsten, men när det inte fungerar så blir det stötesten. Det blir alltså, den tjänar motsatsen till sitt syfte. Det här ordet skandalon, stötesten, det är det som finns här i vers 6, 7, 8 och 9. Förleder. Förförelser förleder i vers 8 och vers 9, om ditt öga förleder dig. Så det är alltså ett så kallat stickord. Matteus använder det här ordet upprepade gånger för att man ska förstå att innehållet är samlat kring det här nyckelordet. Det handlar alltså om att vi inte får vara till de smås fall. Och då handlar det inte bara om barnen, utan det handlar om alla som tror på honom. om alla de här som Jesus Kristus har tagit sig an, som han är närvarande hos. Det här ordet finns också i 26:24. Om ni håller kvar fingret där och bläddrar fram 26:24, så ska ni se motsvarigheten. Eller ett parallellord, 26:24. Då kommer vi till första nattvarden, eller påskalamsmåltiden. Och i vers 24 säger Jesus: människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Det handlar ju om Judas Iskariot, som förråder Jesus, som stöter bort Jesus, som förför Jesus, som förleder Jesus. Så det är samma ord. Det betyder alltså att det som vi har här i 18 kapitlet, som handlar om de små, det jämställs med att förråda Jesus Kristus själv. Då förstår ni vilken oerhörd dignitet Jesus ger till dessa små. Han lyfter upp dem på samma nivå som han själv befinner sig. Och att vara till förförelse för de små, det är lika illa som det var när Judas Iskariot var till förförelse för Jesus Kristus själv. För Jesus Kristus och de små är så förenade genom tron. Det stod ju så också i den femte versen här, att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Tar emot Herren Jesus Kristus själv. Så det är så man ska förstå de här förskräckliga orden om. Det är två bilder här som används i vers 6. Den ena är bilden om kvarnstenen som hängs om halsen. Och det andra är bilden i vers 8 och 9. Där det handlar om stympning. Alltså att bli sänkt i havet eller att bli stympad, det är bättre än att gå förlorad. Det är innehållet i den här texten. Judas Iskariot, han hängde sig, som ni vet, eller tog sitt eget liv. Så det är oerhört starka bilder, men det är också ett oerhört lyft som Jesus Kristus gör när han har lyft upp de här små på sin egen nivå. Där tror jag att vi kan nöja oss med det här avsnittet om de små. Kanske bara påminna om det, att när vi läser det här, så läser vi det så kallade kyrkoordningstalet. Det vill säga, det vi talar om här, när jag har talat som jag har gjort nu, det är alltså förhållandet i den kristna församlingen. Det kan också vara värt att tänka på. Jesus talar inte om att det här, att det fungerar så här, eller är tänkt att fungera på det här sättet överallt, hur som helst, i alla kulturer och alla tider, som ett rent allmänt tal. Utan det här är kyrkoordningstalet. Det här är det som gäller i församlingen på ett särskilt sätt. Så vi har all anledning att ta till oss det här mer än andra. Och det ska vi se också när vi sen kommer vidare i kapitlet. Då kommer vi till verserna 12 till och med 14. Jesus säger: vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som inte har gått vilse. Så är det inte heller er himmelske faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad. Den här liknelsen, Och nu ska ni få se det här med tolkning och sammanhang och sånt på ett särskilt sätt. Den här liknelsen finns nämligen i Lukas evangeliets 15 kapitel, vers 3 till och med 7. Och där, när man läser liknelsen, jag kanske ska slå upp det. Lukas 15. Vers 1 till och med 7. Där ser ni att den här liknelsen är i ett annat sammanhang. Därför där handlar det om publikaner och syndare som håller sig nära in till Jesus för att höra honom. Och då blir i vers 2 fariseerna och de skriftlärda upprörda. Och de säger att den här Jesus, han tar emot syndare och han äter tillsammans med dem. Och så blir de upprörda för att Jesus har relation till de här syndiga människorna. Som om Jesus skulle kunna bli orenad i den här relationen. Ja, då berättar han den här liknelsen. Och liknelsen får då den poängen när man läser den att Gud älskar, och Jesus Kristus själv älskar, de här publikanerna och syndarna så mycket. Som en herde älskar det här förlorade fåret. Han överger alla de andra och ger sig ut bland syndarna och publikanerna. För att finnas hos dem. För att betjäna dem. För att leva tillsammans med dem. Det handlar alltså om Guds stora kärlek. Men där används liknelsen som en kritik emot fariseerna och de skriftlärde. För att de inte förstår det. För udden i liknelsen är ju riktad emot fariseerna och de skriftlärde. Som inte begriper Guds kärlek. Men när vi läser liknelsen, samma liknelse. Här i Matteus 18, vers 12 till och med 14. Så finns inte den udden. Här finns inga fariseer, inga skriftlärda här i Matteus 18. Så liknelsen kan inte vara riktad som en udd emot dem. Och då ser vi alltså hur en och samma liknelse insatt i olika sammanhang kan få delvis olika betydelser. Inte motsägelsefullt på något sätt, men ändå. Här betonas att Gud älskar de små. Det här liknelsen är insatt i ett kyrkoordningstal. Och det handlar om, det är att precis som en herde kan överge de 100 fåren för att ett har kommit bort, lämna de 99 och går ut och leta efter det som har gått vilse. Så gör Jesus, han går ut och letar efter de förlorade, så bör det också vara i församlingen. Så bör det alltså vara när vi ser på hur vi kristna beter oss emot varandra. Det är ju sammanhanget här. Och inte minst förstås den som är pastor eller den som är präst. Ska ju leva för sin församling och ska vaka särskilt över de små. De som kanske inte ens är rotade i Kristus. Nykristna, besökare, främlingar, fattiga, okunniga. De små. Ska särskilt passa på dem så att de inte går förlorade i helheten. Det grekiska ordet här är porevomai. Och det finns tre gånger i de här verserna 12, 13 och 14. Du har det i den 12:e versen, så står det. Om ett av dem kommer bort. Porevomai, kommer bort. Och i 12:e versen, och i slutet på 12:e versen. Så går han, letar han efter det som har gått vilse. Det är också porevomai, som har kommit bort, som har gått vilse. Det är samma ord. Och i slutet på vers 13. Så han överger de 99. Han gläder sig över det fåret som han hittar mer än över de 99. Som inte har porevomai. Som inte har gått bort eller gått vilse. Så det betyder alltså att det Jesus säger med den här liknelsen. Det är att i församlingen. Så ska man särskilt se till de svaga. Så att ingen går vilse. Eller att ingen blir förförd, för att använda den terminologi som vi hade i avsnittet innan här. Det påminner mig om en kyrkoherde i Milano som jag haft glädjen att träffa, Don Pigi Perini. Han berättade från deras celler. De gjorde som så att, vet, i cellerna så ska det ju, så samlas ju människor upp i grupper, om små grupper om kanske 10 stycken. Och där så hade man en överenskommelse i det cellarbetet att varje cell alltid skulle anpassa hela mötet, hela cellmötet skulle vara anpassat till den som är svagast i tron. Alla som var med i en cell var införstådda med att allting skulle anpassas för att lyfta och behålla den som ännu inte var rotad i Kristus. Tänk hur lätt det är att vi i våra olika sammanhang och även i de små gruppernas sammanhang är måna om att, om inte bli störst eller sträva efter att bli störst, så ändå att undervisa varandra och visa vad vi kan och vara förebedjare och göra oss synliga. Vi behöver nog ändra vårt sätt där att tänka, så att vi förstår att allt det vi är och har ett enda syfte, nämligen att kunna vara till tjänst för de små i Guds församling. Det är vad Jesus säger med den här liknelsen här. Det var rätt intressant förresten när jag läste Michael Greens kommentar. Han tog just upp det här med celler. Den här kommentaren skrevs 1989, vill jag minnas, någonting sen. Det kommer i en nyupplaga 10 år senare. Men där har han med just detta med celler, som då inte var något okänt begrepp internationellt, även om det är okänt än idag i de flesta svenska sammanhang. Så skriver han så här att det här är en pastoral uppgift. Det här är ett sätt att visa omsorg mot de små. Och det är ju svårt att göra om du bara har en präst och sedan så har vi då hundratals, kanske tusentals församlingsmedlemmar. Eller en pastor och en jättestor församling. Det går ju inte. Utan i de små sammanhangen så gäller det här ordet för samtliga kristna. Och den här mannen som har skrivit det material som vi använder i cellerna här i Värnamo, alltså Ralph Neighbor, han har skrivit ett utbildningsmaterial som är skrivet då för cellledare. Vi kallar det för cellledarboken. Vi har översatt den till svenska. Men på engelska så heter den Shepherd's Guidebook. Och det är ett genomgående tema i den undervisning som är för cellledare. Att cellledarens första uppgift är att vara pastor. Alltså den pastorala uppgiften. Att vara herde. Pastor, det betyder, det är ju latin för herde. Att vara herde för den lilla gemenskapen. Och det är förmodligen det enda sätt på vilket den här pastorala omsorgen kan komma till ett rimligt uttryck och till ett verkligt uttryck. Så Gud vare tack att vi återupptäcker den dimensionen. Och den dimensionen kommer vi att komma tillbaka till, nämligen när vi ska tala om församlingen, som vi kommer att göra i vers 17. Jag ska bara säga det också, när vi nu har läst så här långt, nämligen att det här är ju ett vittnesbörd för oss om den första kristna församlingen. Och jag ber er att lägga märke till att det i den första kristna församlingen inte bara fanns människor utan meriter. Fattiga, svaga, ängsliga, småbarn, gamla som kanske inte ens, som kanske till och med var så svaga som inte klarar sig själva. Inte bara att församlingen inrymde sådana människor, utan också att det fanns människor som avföll. För varför skulle Jesus annars tala om det på det här sättet? Den faktiska situationen i den första kristna församlingen var inte en idealförsamling som vi kan ha som någon sorts ideal och måla för våra egna ögon och tro att allting var så bra. Kan till och med tänka, som jag får hårdra, att våran församling skulle mäta sig så väl så bra om vi jämförde den med den första kristna församlingen. Den här texten, de här Jesusorden, är samlade i det 18:e kapitlet. Därför att den första kristna församlingen behövde det här. Och på samma sätt ska vi tänka när vi nu läser fortsättningen, alltså vers 15 till och med 20 till att börja med, som ju handlar om syndernas förlåtelse. För också den berättelsen om hur vi behandlar varandra när vi har försyndat oss mot varandra är ju en berättelse som är intagen i kyrkoordningstalet. Det handlar ju om relationerna i församlingen nu. Det betyder alltså att det fanns i den första kristna församlingen människor som behövde tillrättavisas. Människor som faktiskt försyndade sig mot varandra. Som talade illa mot varandra, betedde sig illa mot varandra. Och där relationerna förstördes på ett sådant sätt så att det var svårt för den helige andes liv, för det nya kristna livet, att flöda i relationerna. Jag tycker det kan vara tänkvärt att vi förstår att människor i den första kristna församlingen, de var av kött och blod. Och de var också ofullkomliga människor, precis som vi. Inte för att det finns skäl att måla den första kristna församlingen i dålig dager. Utan därför att det finns skäl för oss att förstå att det finns hopp också för oss. Trots att det finns så mycket svagheter och bräckligheter i vår församling. Trots att man talar illa om varandra och har synpunkter på en det ena och en det andra. Trots att vi i våra relationer bär oss åt på sånt sätt så att det blir blockerat och en del inte vill prata med varandra. Trots att det är så är vi en Guds församling. Och vi har också att rätta oss efter det som Jesus undervisar om. Och Jesus undervisar om det här, ger den här undervisningen till oss därför att det finns hopp för oss. Vi kan rätta oss efter denna Jesu Kristi undervisning. Och när det är sagt ska vi då läsa vidare. Jesus säger i vers 15. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Här finns det en del riktigt spännande tolkningar som vi kan göra och som vi måste göra för att förstå det här rätt. Och det säger jag dels för att göra er nyfikna, men också för att göra er nyfikna inför nästa vecka. För vi lär nog inte hinna med det här helt och fullt, utan vi får fortsätta sedan nästa tisdag. Låt mig bara säga det att här talas det då om att man först ska gå och tala med någon enskilt om någon har försyndat sig. Och sen ska man ta med sig två eller tre vittnen och sen ska man säga det till hela församlingen. Och i ett fjärde steg så ska man då utesluta den här personen. Därför den här personen lever i en obotfärdighet som inte kan accepteras i ett kristligt sammanhang. Det som vi känner till från modern tid, från våra sammanhang, det är kanske det här sista. Vi känner till, och en del av oss kanske känner sådana människor också, som har uteslutits ur församlingen. Låt mig få säga det på en gång, att jag tror att det är ett stort missförstånd som ligger bakom det här. Och jag ska förklara vad jag menar. Om jag hinner det nu bara. För församlingen, det är ju ett ord som vi måste begripa vad det är för något. Men innan vi kommer dit då, så jag vill citera en broder här som vi har i en av cellerna. Han säger så här, för ibland så händer det att de blir lite gramse på varandra. Så säger han så här: man ska ta i det direkt. Och det är ett väldigt bra råd. Han har väl lärt sig det. Man ska tala med personen i fråga direkt. Så han brukar berätta särskilt om ett exempel. Det var i ett cellmöte där någon hade betett sig dåligt. Och det hade satt sin prägel på kvällen. Men redan dagen efter så åkte han hem till personen i fråga. Man ska ta i det direkt. Och det hade löst sig jättefint. Och hade det inte löst sig direkt, så hade det väl förmodligen legat kvar då till nästa vecka. Och så byggs det på och blir värre och värre. Så det är ett väldigt viktigt och ett riktigt råd. Gå inte och bär på någonting som du känner att du måste prata med din broder om. Men lägg märke till att det här tillrättavisandet sker alltså i fyra faser. Så det börjar inte alls med att man tar upp det här i församlingen. Man ska inte göra så. Utan först talar man med personen i fråga i en rum. Och sen går man vidare. Det här mönstret, det kan man finna i andra texter än de nytestamentliga. Och Fornberg då, som jag följer i stora delar i alla fall, i sin Matteus kommentar. Han hänvisar till en av de här texterna, Qumran. I Qumran, som jag sa att jag skulle återkomma till ikväll om jag hann, så levde en orden, kan man nästan säga, som hette Esséerna. Det fanns olika riktningar i Israel, fariseerna och saddukeerna, de är ju de mest kända, för de finns ju på var och varannan sida i evangelierna. Men så fanns det en orden som hette Esséerna. Jag vet inte om de är nämnda i Nya Testamentet, när jag tänkte, jag tror inte att de är det. Ja, kanske de är förresten någonstans, så kan låta det vara osagt. Men de levde som ett ordenssällskap för sig själva. Och de levde nere vid Döda havet, ute i öknen, och de bodde i grottorna. Det fanns ett 25-tal olika grottor runt i den norra änden vid Döda havet där de höll till. Och platsen heter Qumran. Man kan besöka den om man är där än idag. Och de var väldigt noggranna med att följa Moseböckerna. De tog helighetslagarna på allra största möjliga allvar. Det var de som kunde tala med varandra om hur ska vi nu bete oss för att bli bland de största i Guds rike. Det var en relevant, det var en riktig fråga, för det var deras ambition. Men vet, Moseböckerna, de är ju fyllda med instruktioner för hur judarna skulle leva. Och i de här helhetslagarna så fanns också hur man skulle bete sig mot varandra. Jag har ett bibelställe här som jag har antecknat. Jag kommer inte ihåg vad som står där, men jag ska se här nu om det står tredje Mosebok 19. Om det är relevant. Jo, just det, 19:17. Det står så här i tredje Mosebok 19:17. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Så här finns den här regeln, kan man säga. Men det handlar om att man inte ska hata sin bror, utan man ska reda ut saker och ting. Det är själva sensmoralen i den här versen. Det kan man ju tänka på också när man läser det här i Matteus. Då så säger Jesus att man först ska tala med honom enskilt, sen två eller tre och sen i församlingen. Och så står det, om han inte lyssnar på dig. Alltså målet med tillrättavisandet, om man får använda ett sånt ord, eller med samtalet kanske är bättre, är att personen i fråga ska lyssna. Att man ska ta in och få en dialog och reda ut det hela. Det är alltså inte frågan om att skriva någon på näsan, att moralisera eller att göra sig bättre än någon annan. Det är inte frågan om. Det är frågan om att hjälpa sin broder att finnas kvar på den rätta vägen och att man samtalar om det. Det står så här i en av Qumran-texterna. Det här är inte Bibeln, men det här är alltså från samma tid. Var och en skall tillrätta visa sin nästa med sanning och ödmjukhet och tillgiven kärlek mot alla. Man får inte ta upp ett ärende mot sin nästa inför de många, om det inte har föregåtts av tillrättavisande inför vittnen. Så här finns samma sätt att tänka, att man ska göra det här i det lilla. Nu så säger Fornberg i sin kommentar, och här tänker jag avvika från Fornberg. Därför Fornberg, han säger så här, att Matteus har nog tänkt på ett liknande sätt. Också Matteus har tagit fasta på det som står i tredje Mosebok 19:17. Också Matteus tänker som de tänker i Qumran. Och därför så står det här i Matteus 18:17 att om han inte lyssnar så ska han vara för dig som en hedning och publikan. Helighetslagarna gjorde att det var både rimligt och kanske i vissa lägen nödvändigt att utesluta någon från församlingen. Och grundvalen för det uteslutandet är helighetslagarna. Det här, och det kanske så det har hanterats också i modern tid, i kristna sammanhang. Det här som jag skulle vilja göra en avvikande tolkning. Jag ska säga det också, att Fornberg i det sammanhanget också har med det som står i missionsbefallningen, där Jesus säger att man ska lära dem att hålla allt vad jag har befallt. Och att allt vad jag har befallt, ni ska göra allt vad Jesus har befallt. Det är det som är, så att säga, ligger bakom till att man tillrättavisar varandra. Och i slutänden också har möjlighet att utesluta någon ifrån församlingen. Jo, avvikelsen är den här. När Jesus säger att vi ska göra allt som han har befallt, så är det samma sak som att tro på Jesus. Jag menar så här, att vi får se upp så att vi inte kör i diket. Vi kör nämligen i diket, menar jag, om vi skulle bedöma varandra utifrån helighetslagarna. Om vi skulle bedöma varandra utifrån någon sorts ideal som talar om för oss hurdana vi människor ska vara, då riskerar vi att göra precis som Jesus varnar för i bergspredikan. Vi ser grandet i vår broders öga, men vi ser inte bjälken i vårt eget. Jag tror inte att Jesus tänkt sig att vi ska göra på det sättet. Utan det Jesus har tänkt sig, det är att vi ska tro på honom, vi ska följa honom. Att tro på Jesus, det vill säga inte leva efter lagen, inte leva under lagiskheten, utan att leva av evangeliet, att leva i tro på honom. Det är det som är det avgörande för oss. Det betyder inte att jag behöver upphäva helighetslagarna eller göra avkall på etiken och moralen. Det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter andan. Andan i det hela. Andan är den att den som vill ha Jesus Kristus som sin Herre, och det vill vi alla, och det vill förhoppningsvis också de som har betett sig fel eller talat illa om någon annan eller blockerat ett skeende eller vad det nu kan vara för någonting som är fel. Vi samtalar med varandra om att tro på Jesus. Vi förmedlar evangelium till varandra. Och i den anden så reder vi ut ett och annat. Förstår ni skillnaden? Jag tror inte att vi ska gå efter helighetslagarna eller efter etik och moral. Jag tror vi ska gå efter Jesu Kristi evangelium, efter Jesu Kristi anda. Och det är en viss skillnad. Och det förvånar mig uppriktigt sagt att den nyansen lyser med sin frånvaro i en så pass avancerad kommentar som Fornbergs kommentar ändå är. Eller vad det nu kan bero på. För vi kommer ju alldeles fel om vi skulle vara på samma ande, så att säga, som esséerna. Som hela tiden passade på varandra hur heliga man ska vara. Självklart menar inte Jesus så. Tvärtom så menar han att om den här personen lyssnar på dig, eller du själv lyssnar, om ni i ett förtroendefullt samtal reder ut det som är besvärligt, ja, då har du ju vunnit din broder, som det står där i den 15:e versen. Det måste ju vara syftet. Och det man gör för att vinna varandra, det är ju att man ger varandra förlåtelse. Att man är generös emot varandras svagheter och stärker det som är svagt. Att vara förkunnare och bibellärare, det är ju att förmedla evangelium och stärka det som är svagt. Inte skära bort det som är fel, utan att rätta till det så att vi kan komma på vägen. När det är sagt, så kan det säkert vara så att det finns någon som inte vill lyssna på evangelium. Så jag upphäver inte texten, men det är andan som är det viktiga. Och där kommer vi ju inte längre egentligen. Nu skulle vi ta upp det här lilla ordet församlingen, men det kan inte jag klara av på 2,5 minut. Så att jag får nog faktiskt sluta där, tror jag. Det blir bara fel ifall vi ger oss in på det. Är det någon som har någon fråga på det här med tillrättavisandet av de 4 faserna? Och att det ska ske i rätt anda. Jag kanske skulle föregripa nästa tisdag bara med en enda sak utan att göra någon utläggning. Jag sa att man inte ska ta upp det i församlingen, eller jag ställde i fråga vad som menas med församlingen. Det är nämligen så, förutom då att ordet församling bara finns 2 gånger i evangelierna, att ordet församling förekommer på olika nivåer. Och det ska jag gå igenom nästa gång. Ordet församling kan syfta på hela kristenheten över hela världen. Församlingen eller kyrkan. Vi tror på en helig allmänlig kyrka. En kristenhet. Det är ordet församlingen. Och man ska ju inte ta upp det på den nivån. Det begriper vi var och en. Vi ska ju inte skicka brev till påven om det är någon obotfärdig här. Så det är ju klart att det inte är det. Den andra nivån som församlingen förekommer på, det är den lokala församlingen. Och det är så vi har tolkat eller läst det här. Nämligen att det ska tas upp då, om inte i predikstolen, så i något församlingsmöte eller så. Men det finns en tredje nivå, och det är den som jag menar kanske är mest aktuell här. Och det är det lilla sammanhanget, alltså den här cellen. Cellen kallas också för församlingen i Nya Testamentet. Och då kan jag bara säga det, när vi nu har bara sekunder kvar här, att om man försöker samtala med någon, och låt säga att man är i en cell, 10-12 personer, och så samtalar man med någon med något som inte är bra, man försöker reda ut det och det inte går, så gör man det en andra gång med 2 eller 3 stycken, och det går inte heller. Då vågar jag påstå, då är det oundvikligt. Det måste upp i församlingen, för att alla 10 känner till det. Det går inte att leva i en sån församlingsgemenskap om 10-12 personer om man inte reder ut saker och ting. Och det tror jag är vad Matteus syftar till i första hand. Och där får vi sluta. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den undervisning som du ger till oss som församling. Tack för att vi inte behöver tävla med varandra, utan vi får identifiera oss med de små. De som du har kommit nära. De som du har lyft upp på din nivå. Herre, hjälp oss att göra på samma sätt emot andra människor runt omkring oss. Så att vi tävlar med varandra om att hålla andra för mer än oss själva. Lyfta upp andra människor. Så att vi tävlar i att ge våra liv för varandra i din efterföljd. Herre, ge oss den nåden i allt större utsträckning. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var del 49 du fick lyssna till. Lyssna till bibelförklaringar också i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion då på måndagar klockan 19. Härefter blir sändning från Missionskyrkan med deras söndagsgudstjänst. Det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes och producent och tekniker var Ulf Gustafsson.